Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej kompis, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do Badass Things. Och nu ska du få en gåva av mig, nämligen en intervju med Johannes Kullberg. Du vet, Paradiset-grundaren som har blivit enormt stor på Instagram. Det är faktiskt det enda Instagram-kontot jag följer nu för tiden. Om bara några minuter kommer han in i studion och vi ska snacka biohacks, vi ska snacka Johannes resa, vi ska snacka hur man kombinerar föräldraskap med entreprenörskap. Åh, det är så många ämnen jag vill ta upp med Johannes och det här är ett av de samtal jag sett fram emot allra längst. Så luta dig tillbaka och njut av en förhoppningsvis fantastisk intervju med Johannes Kullberg. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Johannes Kullberg.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är väldigt bra tycker jag. En aning utmattad efter en vecka själv. Min fru är i Los Angeles på en sån här tv-screenings som hon gör varje år. Och så jag är hemma med tre barn varav min son på snart 10 har lyckats skära av sig fingertoppen och min dotter igår kväll då blev... Hon är tävlingsryttare och blev avkastad av sin häst och fick en lättare hjärnskakning. Så det var Karolinska akuten när det går kväll.
Åh, jäklar. Vilka konsekvenser kommer det här få för att du ska vara ensam hemma med barnen?
själva fingertoppen löste vi ganska bra. Yeah. Jag har ju skadat mig själv genom åren så jag är ganska duktig på att hantera de där sakerna. Och tyckte mig väl igår när vi var inne på KI där så först fick hon träffa en sköterska och då bedömde de att hon inte behövde röntgen. Och då bedömde jag att då behöver hon inte heller träffa en läkare för den analysen kan jag göra själv. Så då tog jag hem henne men det var ju så här 1,5-2 timmar bara att komma till sköterskan först. Men sånt är livet.
Sånt är livet.
Ja.
Kul att ha dig här i alla fall.
Jätteroligt.
Du, ordinary people, alltså, känner du dig ordinary eller badass en vanlig dag?
Jag känner mig nog ganska badass faktiskt. Det är nog mitt modus operandi. Livet är roligt. Jag har tränat mig själv till att liksom försöka tycka saker är roligt. Även sånt som kan vara, vissa saker är jag usel på och hatar. Men rätt många saker tycker jag är väldigt roliga. Och då är det skönt att gå runt och känna sig som ett badass med med positiva ordet.
Såklart, verkligen. Vad spännande, för vi ska komma in mer på livsstilsval och hacks och sånt där som vi båda gillar så mycket. Men jag tror många har ju sett dig nu mer på Instagram där du har blivit enormt stor. Och här ska jag liksom verkligen säga att jag är ju ingen sociala medieperson. Men du är faktiskt typ den enda jag följer.
Vad ska vara ärlig.
För det finns ju inga så här, det finns ju väldigt många tjejer som är sjukt duktiga på Instagram. Men det finns väldigt få killar som är duktiga. Och speciellt eftersom du är ett ämne som jag tycker väldigt mycket om. Så det ska du ha en jäkla eloge. Det är så att du bara, fan, det kan, killar kan. Även på Instagram.
Tack. Nej, men det, jag håller med dig. Tjejerna är så mycket bättre än vad vi är. Odiskutabelt. Och jag tyckte väl där för 1,5 år sedan när jag började. Liksom, att varför får andra som lägger upp lite snygga bilder och inte mycket content, varför får de massa följare? Men där måste man ju ha lite självinsikt sen och inse att man kanske inte är så där snygg, man kanske inte är så intressant som många av de här tjejerna är. Och jag hade inget liksom riktigt tanke med det. Men, men så jag funkar det. När jag blir frustrerad, det är då jag går igång. Och då börjar jag se, liksom, okej, vad kan jag göra åt saken? Och då tar jag till liksom alla verktyg jag har. Fråga folk, titta, analysera, försöka zooma ut, bryta ner saker. Och då skapade jag det här konceptet som jag har kört tillsammans med, eller alltså kört sen dess med när man jämför enkla saker, dåligt bra.
Och nu typ 110 000 följare? Eller
vad? Nej, 101 är det nu. Det som har hänt de senaste 2 månaderna ungefär är att Instagram har totalt gjort om sig. Och det här gick över natt. Så från att mina inlägg når liksom flera 100 000 personer många gånger. Där minst hälften helt nya följare, då växer man snabbt. Till att Instagram då har skurit ner, så nu är det knappt, inte ens 1%, utan man visar bara för dem som redan följer den. Och det här gick över en natt. Och ja, så att lite synd, tråkigt, men konsekvensen kommer bli att folk flyttar då till andra sociala medier. TikTok tror jag kommer explodera för folk som är lite äldre. Alla ungarna är ju redan där, men jag som är liksom medelålders man kommer att gå över dit.
Spännande. Men följ kontot, magiskt i alla fall ska jag säga till dig som lyssnar. Men du, för de som inte känner dig så väl då, med du, det mest kända bolaget som jag i alla fall vet är ju Paradiset naturligtvis. Ja. Ska vi ta en liten historieberättelse om din, i alla fall, entreprenörskarriär?
Ja, kan vi göra.
Vill du ta den? Kanske jag gör det, för då kommer det bli massa fel i det.
Ja, nej, men det är lugnt. Ja. Entreprenörskarriären startade 2009 på grund av, då hade jag varit... Jag började som managementkonsult med strategifrågor, tyckte det var jättekul. Sen
och lärde dig att jobba hårt, gissar jag.
Lärde mig jobba hårt, väldigt hårt. Och sen växlade jag upp från det genom att bygga upp Lidl i Norge. Men jag var ute i 3 år i Tyskland, Holland, Belgien och sen Norge. Och sen hade jag bestämt mig där att jag inte skulle jobba mer med mat någonsin. Och flyttade hem till Sverige och började jobba med företagshälsovård. Och blev koncernchef för ett börsnoterat bolag som heter Feelgood.
Då måste du ha varit väldigt ung.
Ja, jag var inte fyllda 30 då. Så det var då, på den tiden var jag Sveriges yngsta börs-vd. Och vi tillsammans lyckades vi vända det, var ett bolag som blödde enormt mycket pengar och var på väg åt fel håll. Vi lyckades vända det så det blev bästa resultatet någonsin, men det höll på att kosta mig min hälsa. För det var mycket jobb som managementkonsult, så blev det mer på Lidl och sen blev det ännu mer framförallt psykiskt på Feelgood. För det är otroligt jobbigt med att vända negativa, alltså bolag där du har 600-700 anställda som är riktigt misshandlade. Men det gick bra, men där kände jag sen att jag var färdig med att jobba med såna här prestigegubbar som jag kallar det för. De som sitter ofta i styrelserna och tycker och tänker och kanske inte alltid har sådär jättebra koll.
Prestigegubbar. Årets nyord.
Ja, exakt. Jag har ett par sådana. Men jag landade ur askan i elden, för sen hamnade jag då hos gamla näringslivsministern Björn Rosengren. Och han är den största prestigegubben av dem alla. Men oerhört intelligent. Men en rävspelare av mått. Men där var jag bara 6-7 månader för att när jag såg vad det var, när jag lyfte på täcket och såg vad det var som jag faktiskt hade gett mig in i.
Vad var det?
Det var ett bolag som han och 2 andra herrar hade startat som heter Aktiv Arbetsmedicin.
Just det.
Jobbade med långtidsrehabilitering. Men bara ute för, det ska man inte säga, raljera, men fokus på att tjäna pengar. De sålde bolaget efter 2 år de fick in 100 miljoner för en andel av bolaget. Men det var så mycket skumrask prylar bakom täcket där. Och när jag upptäckte det, så jag sitter inte och håller tyst om sånt. Och då blev jag plötsligt persona non grata och fick sparken på dagen.
Spännande.
Så kan det vara. Och där började min entreprenörsresa. Så det var inte en bakgrund. Så då byggde jag min första digitala företagshälsovård som heter Proactive Health. Körde det i 5 år och med lönsamhet hela tiden. Och sen sålde vi det till ett försäkringsbolag 2014 när jag bestämde mig att nu måste jag tillbaka i maten, för att jag hade fått 2 barn och bara klarade inte av att gå och handla i svenska matbutiker. Frustrationen kom och då var det dags att starta ett nytt bolag. Och det blev Paradiset.
Och det är det vi ska snacka en del om, tänker jag. Vi ska komma in på dig såklart mycket mer, men Paradiset-resan, den känns ju som att den har varit otroligt spännande. Vad började i? Vad var affärsidén?
Affärsidén kom ifrån att jag hade ju lärt mig väldigt mycket om dagligvaruhandel på Lidl. En jättebra skola.
Varför kallas det dagligvaruhandel för det första?
Ja, för det handlar de varor du behöver dagligdags. Det är inte bara livsmedel, utan det kan ju också vara rengöringsmedel och sånt.
Men, alltså jag har definitionen klar.
Nej, exakt. Så det är ju en bransch som omsätter väldigt mycket pengar, och det är i slutändan ganska små marginaler, så det gäller att du har inte mycket spelrum att göra misstag. Och volym är allt. Och det är därför det ser ut som det gör här, framförallt i Skandinavien, där vi har då ett oligopolsituation med en stor dominerande och sen några andra, 3-4 totalt, som äger 80-90% av marknaden. Så ser det ut i typ alla länderna här. Eller Sverige och Norge framförallt. Och det är väldigt ohälsosamt, för konsumenten blir förloraren i det här. Så jag bestämde mig för att starta på grund av att jag hade också tittat internationellt. Jag hade sett på Whole Foods i USA, jag hade sett på Trader Joe's som en annan sån här bra kedja. Och så ville jag skapa det som jag kände liksom tillhörde folket, utmana David mot Goliat situationen. Mm. Jag visste att ekonomiskt är det fullständigt vansinne. Men där blir det tilta lite i huvudet på mig. Jag kan inte liksom sitta så här, ah, men det här kommer jag att tjäna pengar på, så då jobbar jag med sophantering istället. Mm. Eller sälja möbler online, vad vet jag liksom. Mm.
För du har väl ett annat, vad är det du kallar dig själv?
Frustrationsentreprenör.
Också ett nyord vi borde få
in. Det har börjat sprida sig nu, märker jag. För det, för det är ganska många. Antingen så startar man ju bolag för att man hittar en lönsam nisch och tror att man kan tjäna pengar. Men det är helt intressant för mig. Mm. Utan jag gör det för att det måste finnas en passion, och sen så måste det finnas en frustration där jag känner att det här funkar inte, det är dags att göra något, ingen annan kommer göra det, så då gör jag det.
Och vad var tesen? Var det att ta Whole Foods till Sverige, eller liksom vad var grejen?
Tesen var att det är förbaskat svårt att äta hälsosamt och hållbart. Det finns så många parametrar som man ska ta hänsyn till. Och du behöver vara oerhört dedikerad och kunnig för att kunna förstå det ens på egen nivå. Mm. Och så tanken var att göra butiker som man ville vara i, inte lämna så fort som möjligt, som det var när jag gick på ICA. Och där du inte behövde kunna någonting, för att allting som finns i butiken är redan utvalt av experter. Mm. Så du kan bara plocka vad tusan du vill, gå runt och njuta. Det ska vara paradiset. Mm.
Det är ju helt magiskt ju.
Ja.
Men okej, okay, vi ska snabbspola där. Det här startar du?
2014 startade det. 2015 juni öppnade jag första butiken på Södermalm.
Söder, och sen var det inne i stan, va?
Sen var det Regeringsgatan.
Just, och de funkade, visst var det så?
Absolut, de gick jättebra.
Ja.
Och sen kom Sickla. Som var tanken då att vara en sorts semi-dark store. Alltså näthandel framförallt. Men även en bra butik.
Ja.
Och sen Täby centrum. Och Sickla blev en väldigt fin butik, men vår teknikleverantör funkade inte. Det gick inte. Så det var krascher och det var lagningar. Allting var dåligt.
Mm.
Så vi fick stänga ner den satsningen, och då blev den butiken olönsam, eller det gick inte att driva runt. Mm. Så då fick vi stänga den. Och även Täby centrum var ett riktigt skräckscenario.
Okay.
Vi lyckades till slut få en ganska bra location, men tre månader innan vi skulle öppna så ändrade Rodamco, som äger fastigheten där, alla förutsättningar. Så från att vi skulle varit en saluhall på samma sätt som NK, omgivna av specialist som bröd, bakeri, frukt, fisk och så vidare, fantastiskt, så blev det att vi hamnade längst bak i en food court med massa restauranger runt omkring när man inte såg vår butik.
Mm.
Så det var katastrof, så vi liksom från dag ett gick åt pipan där. Så, men vi fick ju säga upp avtalet med dem, för det var en blåsning. Men det kostade ju, det är inte så att de kompenserar oss, utan det torskade vi ju lätt 20-30 miljoner på.
Mm.
Så man lär sig. Så två bra, två dåliga.
Mm. Men var de två dåliga som gick i konkursen? Var det 2020, va?
23 mars 2020.
Ja. Var det de dåliga som gjorde det, eller var det covid som?
Nej, det var, alltså, det är ju alltid en kombination.
Mm.
Men just i det här fallet så var det då, vi hade stängt de två butikerna, och då skulle vi ta in 14 miljoner för att ha kapital för att göra den sista rensningen av de två stängda. För det kostar att stänga butiker också.
Var det
också
det ni gjorde på typ Peppins eller Funded by Me, eller?
Nej, det var tidigare.
Det var tidigare.
Men så det här var en av våra befintliga investerare som skulle gå in. För att vi såg butikerna, de två kvarvarande gick jättebra. Vi hade en strategi för att liksom jobba mer med varumärket, med egna produkter. Massa sådana saker som var jättespännande. Men den 10 mars klubbades finansieringen, godkänd.
Yeah.
Den 12 mars var den största börskraschen på 33 år. Och då kunde den största finansiären inte gå in, för han hade sina pengar på aktiemarknaden. Och då plötsligt så allt var planerat, vi hade inga pengar kvar, för vi visste att det här var ju godkänt och skulle bli godkänt och vara klart.
Mm.
Men då hade vi inga stålar, och då blev det konkurs på en vecka. Boom.
Så från att ni hade två butiker som funkade, ni hade pengarna klara för att satsa ännu mer. Fan vad jobbigt, alltså det är så sjukt, det måste varit mentalt så tungt.
Ja, det var riktigt, riktigt jobbigt, och framförallt Söderbutiken var min baby verkligen. Ja. Så jag hade liksom varit med och gjort allt i den butiken.
Ja.
Så där grinade jag när jag åkte hem.
Ja. Men. Jag kan komma ihåg, jag har ett minne av det här, jag som inte bor i Stockholm, gick ju på Paradiset på Söder ofta när jag var uppe. Och då stod det, inte en handskriven lapp var det inte, men det kändes som en handskriven lapp, typ vi har gått i konkurs eller någonting. Och den kändes så jävla ledsen, den lappen, kommer jag ihåg.
Ja.
Förstår
jag? Ja, ja, absolut, absolut. Nej, det var inga, det fanns inga glada känslor kvar att jobba med där. Det är en sån brutal process att gå i konkurs. Det var min första, förhoppningsvis min enda. Och jag visste inte vad det innebar. Men plötsligt, liksom, du får ju lämna ifrån dig nycklarna till bolaget. Det kommer in en konkursförvaltare som, jag ska inte använda en dålig analogi, men det känns ju verkligen som att du blir utsatt för ett övergrepp. För då tar de då tar över hela butiken, tvingar personalen då att jobba för att sälja ut allt till vrakpriser. Och så kommer de här gamarna som då köper utrustning och grejer för spotpriser. Liksom. Och så kan de ta till sina bra.
Och du fick ingen möjlighet att köpa konkursboet, eller?
Jag hade ju inte en krona kvar då.
För alla dina pengar var i bolaget?
Ja, jag hade investerat mer än allt jag äger och har. Jag till och med satt huset på maximalt bolagslån. Eller för huslån. Så att nej, det här kostade mig allt jag ägde och hade. Och det som jag också torskade var ju bolagsnamnet, varumärket. För det här visste jag inte heller hur det gick till. Hade jag varit lite rutinerad, då hade man ju då lyft ut bolagsvarumärket i ett annat bolag innan det här, när man såg att det kom. Det kan man göra, men det visste inte jag. Men jag tänkte att jag kanske kan lyckas köpa tillbaks varumärket åtminstone, för vem skulle vilja ha det? Och sen blev det en sån här jättesmutsig strid där folk gick in och försökte sno varumärket bakom ryggen på mig. Men jag lyckades få låna lite pengar av min mamma så att jag kunde köpa tillbaka det. För jag hoppades ändå att det skulle kunna gå och fortsätta på något sätt.
Vad snackar vi om då? Du behöver inte säga om du inte vill, men att köpa tillbaka ett brand, vad kostar det? Är det som 1 miljon? Eller är det?
Nej, det varierar helt och hållet. Ja. Det var ett par hundratusen som det blev, men jag hade ju minus x antal miljoner, så att varenda krona över ett blev ju liksom. Fattar.
Men ta oss tillbaka till känslan då, när det går från en känsla av något positivt till något åt helvete på en vecka. Ta oss tillbaka till känslan som du hade där och då. Var du uppgiven? Alltså, jag tänkte att nu jävlar, nu skiter jag i allt. Eller var det de jävlarna ska få se? Vad var du i känslan?
Ja, nej, men först var det ju, jag brukar ha en sån här 24 timmars period när jag tillåter mig själv att tycka synd om mig själv och vara ledsen liksom. Och då funderar jag, men fan, jag orkar inte. Då har jag liksom krigat som entreprenör i 11 år liksom. Många gånger på väldigt usel lön och så vidare. Jag gjorde en liten hacka där när jag sålde mitt första bolag, men de var ju borta igen nu då. Så då kändes det väldigt tungt och gick igenom och sa, okej, vad ska jag göra? Ska jag ringa Lidl och se om jag kan liksom komma tillbaka? Så där tjänar man, om man är i topppositioner, så tjänar man fenomenalt mycket pengar. Men så kände jag bara så här, men vänta nu här. Jag måste kolla. Jag gick ut till följarna på Instagram som då Paradiset hade, inte jag. Jag hade inga då på den tiden. Och frågade och berättade. Vi berättade om allt som hade hänt. Och liksom, nej, vi skulle vilja göra en omstart liksom 2.0 som vi kallar det för. Och bara liksom, skulle ni vara med oss liksom, bara för att få reda på hur kände de för det här? Och fick så jäkla mycket kärlek tillbaks. Och det gjorde ju att där blev det liksom knyta näven och säga nej. Lite covid och ett gäng utmaningar och en tuff bransch ska inte stoppa. Det finns, missionen kvarstår att demokratisera folkhälsan, att göra riktig mat tillgänglig för alla liksom, och göra det enkelt att äta hälsosamt. Det har aldrig varit viktigare, särskilt under pandemin. Så det ska ju fasen till om man ska ge upp när man har lärt sig nu så mycket under alla år, investerat allt man äger och har, och sen gå över och göra något annat. Det kändes ju liksom, det var inte en option längre. Samtidigt som jag visste att okej, det här kommer bli ytterligare ett par år med ännu mindre intäkter om jag gör det. Men ja, så blev det.
Och vad är vi idag?
Idag är vi på 3.0 skulle jag säga. Och det här har också känts tufft. För att det jag lärde mig då på första versionen. Vi tog in 170 miljoner någonstans tror jag det blev. Så att det är mycket pengar. Och det var konstant jobbigt med att få in nya pengar och hålla som butiker blöder pengar. Det är jättestora investeringar.
Ja, jag menar, du bygger ju ett bolag som där huvudsyftet inte är att tjäna pengar, vilket investerarna kanske inte alltid älskar.
Ja, nej, riktigt så är det inte då. Huvudsyftet är ju inte det, men självklart så hade vi ett fokus på att driva lönsam business, såklart. För det måste vara hållbart.
Men det kanske inte är så för investerare en hockeyklubba liksom, utan.
Nej, men det är ju ingen i dagligvarubranschen, en ICA-butik tar 3-7 år innan den börjar tjäna pengar, men man vet att sen är den kvar liksom, inte forever, men väldigt länge. Så det är en kassamaskin. Men det vi i omgång två då sa vi så här, men vi måste jobba digitalt, för vi har inte råd att ha fysiska butiker. Vad är det som digitalt inte fungerar när det gäller mathandel? Jo, färskvarorna är de som man förlorar mest pengar på. Och torrvarorna, som man tittar på Apotea, som jag har då bara torrvaror och mycket kosttillskott och apoteksprodukter. Där kan du bli lönsam. Så vi gjorde en väldigt, väldigt låg kostnadssatsning, men ändå snyggt och bra. Och ett team som jag fick upp, ett nytt team som var superbra. Fick jättefin snurr på den verksamheten. Och när vi då skulle vi visade siffrorna för olika investerare, men vi ville ta in 3 miljoner, inte 30. Och då hamnade vi i en annan situation. Då hamnar man hos små investerare som tycker att det här är läskigt. Och varför liksom, titta på Mathem som ju blöder massor med pengar. Varför skulle ni klara er? Så det var ingen som ville investera. Det var för försiktigt, trots att vi hade jättefina siffror på det vi gjorde. Så då valde vi väldigt snabbt att dra i handbromsen så att det inte skulle bli ett stort svart hål. Och sen stannade jag och tänkte, okej, vad 17, vad är rätt modell då? Och då blev det den här 3.0, så det är en sån här pivot som man pratar om i startup-världen. Där Klarna är väl på, eller vad säger jag, Karma är på sin femte och Tink innan de såldes för ett par miljarder var på sin sjunde.
Att man byter inriktning helt enkelt.
Ja. Och det har vi gjort nu. Så nu är det då jag tillsammans med en kille som heter Martin som är AI-specialist. Oerhört intelligent och från bor i Schweiz nu men på väg till Sverige. Och Isabella som är samma, de här, alla är smartare än vad jag är. Det är helt underbart. Varumärkesspecialist och managementkonsult tidigare, men knivskarp liksom. Och alla tre är vi helt olika, så vi har gjort så här personlighetstester för att se hur vi fungerar. Och där vi nu har då satt ihop ett helt nytt upplägg som bygger på att vi själva inte har några produkter, ingen distribution, inget lager, men vi kommer använda befintlig kapacitet på marknaden. Men sen bygger vi en AI-lösning som gör att det, allt det vi ville göra med Paradiset, det vill säga att göra det lätt för människor att äta hälsosamt. Mer än så kan jag inte säga just nu då.
Men man kommer ändå handla hos Paradiset.
Du handlar i ett Paradiset fönster, en app. Men vi fick en bekräftelse igår på att det här är riktigt, riktigt bra, för vi har nu blivit finalister i en av världens största tävlingar kan man väl säga.
Kul, grattis.
Det är superkul.
Men spännande. Många som lyssnar driver ju bolag och investerar också. Är det något man kan investera i? Eller kommer kunna?
Det här blir då tvärtom. Nu är det ju liksom den försiktiga vägen som jag testade i 2.0. Den funkar inte. Men det här är en oerhört mycket mer skalbar modell som också har en väldigt låg kapitalbindning och i form av capex. Så att vi kommer att ta in en hel del kapital, men jag tror att det är, liksom, det är större mängder kapital. Det är inte hundratusentals, det är ganska många miljoner som vi tar in för det.
Fattar. Spännande. Du, innan vi släpper mat och släpper Paradiset, så en fråga jag har tänkt mycket på själv är när man går in i en vanlig butik. Så alltså, hur känner du? Jag vet förstås att du inte älskar att gå in i en vanlig butik, men jag känner mig ofta lurad, speciellt när jag kollar innehållsförteckningar och liknande. Hur ska man, innan den här Paradis-appen kommer då, det är en bifråga som jag själv är nyfiken på, hur ska man tänka när man går in i en butik för att få äta hälsosam mat?
Ja, det är faktiskt, det är så pass svårt, så jag håller på precis nu, i och med att TikTok gjorde om, eller så här, Instagram gjorde om sina algoritmer, så tvingar det mig att börja jobba mycket mer med videomaterial här, för det är bara det som gäller nu. Och då har jag suttit och funderat. Så det jag kommer att göra nu är att gå igenom kategori för kategori i en vanlig butik för att visa hur jag tänker per område. Ta bröd. Varför är det här liksom, även om det är Sveriges mest köpta bröd, varför är det dåligt? Vad är ett bättre val och vad är det bästa valet?
Just det.
Och sen göra så genomgående, så kommer det bli som en liten skola kan man säga, som, för att visa hur jag tänker och hur man kan tänka. Så det är lite så här healthy eating for dummies, om man säger det med kärlek. För det är ett par, liksom, du kan göra det hur komplext som helst, men det hjälper ingen. Men om man bryter ner de viktigaste faktorerna att titta på, så det kommer jag göra. Så att,
Kul, då får man fortsätta följa med andra ord. Och just de viktigaste basvarorna med, liksom, som man köper varje vecka.
Absolut.
Ta koll på dem. Man orkar ju inte gå, nu kommer vi in på 90-gritty här, men man orkar ju inte gå och kolla varje gång. Utan man måste hitta sina favoriter, de här funkar, det vet man. Och därav att paradisetappen kommer bli jävligt spännande att följa. Men du, det känns ju som att Sveriges yngsta börs-VD liksom går all in på paradiset, går all in på Instagram. Det känns som att du är en all in-person. Har
Absolut.
Du alltid varit det? Är du född sån?
Ja. Jag är svart eller vit. Ja. Jag har en enäggstvilling, Martin Kullberg heter han, som är brottmålsadvokat.
Ja.
Och jag tror det är ganska oundvikligt när man föds som tvilling och alltid blir jämförd, att man också får en väldigt tävlingsinstinkt. Så jag har ju ett ögonmått, jag kan ju se på två tallrikar med pasta, vilken som, om det är ett strå pasta mer på den andra än så det sitter i. Men sen har det också varit, jag tror att jag skulle få någon sån här lite bokstavsdiagnos om jag hade varit unge idag liksom. Så att jag har oerhört mycket energi, men jag har lärt mig att fokusera den. Så när jag brinner för någonting, då går jag all in. Det var samma sak, jag skulle bli musiker fram till jag var 21 ungefär och spelade på professionell nivå. Då är det som gäller, bäst eller inte.
Och det är ju en otrolig superkraft, tänker jag, att ha det med sig, om man kan rikta den mot rätt saker.
Ja.
Är det en jobbig superkraft också för dig?
Ja, det är det. För att hjärnan är ju på hela tiden. Och de sättet jag har att liksom, nu till exempel, nu har jag haft en vecka där jag liksom inte har haft nästan en fysisk möjlighet att gå och träna. Och jag får oerhört mycket så här stress och påslag i kroppen. Och jag behöver få ut det genom ganska tung träning. Men med liksom allt det här som är med att hämta på dagis och lämna och sen jättemycket jobb, så har det inte hunnits med. Jag gjorde två pass förra veckan. Det är den lägsta noteringen jag har haft på jag vet inte hur många år. Så då byggs det ju upp rätt mycket så här skräp i kroppen. Och hjärnan snurrar på ännu mer. Så det är jobbigt. Jag önskar ju ibland att man skulle kunna bara ta det lugnt. Men
Har du hjälpt med meditation? Eller antar att du har testat det?
Ja, som att absolut. Jag kör min egen. Jag har väldigt svårt för att sitta still för länge och bara andas och sånt. Jag har provat mycket med yoga och sånt också. Men för mig funkar det bäst att vara ute i skogen. Så att det ser man ofta på mina stories. Jag är nästan alltid ute och pratar när jag är i skogen.
Just det.
Men då får jag de bästa tankarna. Jag får det bästa syret. Träden avsöndrar vissa fantastiska ämnen. Och jag blir bara lugn och glad när jag är i naturen. Så antingen gymmet eller naturen. Och köra såna här mindful walks kan man väl kalla det för. Liksom. Det är riktigt nice.
Jag fattar och jag tänker att väldigt många, båda mina gäster här ska jag säga och många som lyssnar driver företag och har väldigt höga ambitioner och känner nog igen sig mycket i den här energin som jag tycker, jag har inte riktigt lika mycket av den naturligt, jag får kämpa mig mer till min energi, vilket jag har ganska lätt att göra för jag har lärt mig vissa knep för det, men jag har liksom inte den här, jag flyger upp ur sängen varje dag per automatik, men för dig som har det och för många som lyssnar med som känner igen sig i det, hur är det att leva med dig? Alltså jag tänker för din fru och dina medarbetare. Och det finns en tendens, upplever jag, i många som är så. Att man kör på och har svårt att förstå att andra inte är likadana.
Ja, så kan det vara. Absolut, så kan det vara. Men om man då tittar på min personlighetsprofil. Så är jag den som, jag har oerhört starka känselspröt. Så att personkemi och energi. Det känner jag av väldigt mycket mer än många. Det är min liksom lite superkraft. Så att jag har lärt mig att bli väldigt duktig på att hitta bra folk som kompletterar mig. Och jag har släppt. En gång i tiden hade jag ganska mycket prestige. Men det är borta sedan länge. Så att när det gäller jobbmässigt så tror jag att jag är lättare att jobba med idag än vad jag var för kanske 10 år sedan. Men det är också för att jag har så rackarns duktiga kollegor. Privat så tror jag att jag är ganska jobbig att leva med. Helt klart. För att jag... det jag tycker är roligast att prata om, det är business liksom. Så är det. Det är min passion och jag har väldigt svårt. Så när jag så är ganska ljudkänslig. Så när det är så här middagar och mycket stök, då blir jag trött och vill bara gå undan. Jag vill inte vara där liksom. Och då tycker min fru att jag är skittråkig. Så att, ja.
Kan du känna igen dig? För en sak jag kan känna att jag tycker att jag har svårt att småprata om saker som är ointressanta. Och också svårt att intressera mig för samtal som inte... Jag är lite likadan. Business är kul, affärsidé, hälsa och allt. Det är lite samma ingångar där. Men jag läste en bok igår kväll med en person som, när han märker att ett samtal inte är intressant, eller han märker att en fest inte är intressant, eller vad det nu kan vara, så går han bara därifrån. Vågar du vara så, eller?
Ja.
Fan vad kul. Ja, jag vågar inte det. Jo, jag stannar kvar.
Jag, tyvärr, och det tror jag också är en sån här jobbig grej, där, för det är ganska socialt oaccepterat, men jag pallar inte det.
Men fan vad skönt.
Men det lärde jag mig faktiskt, om man får säga, av Alexander Bard, som jag tycker är väldigt klok på många sätt. Sen tycker jag att han kanske säger vissa saker lite, ja, han är klok, han är smart som rackarns, men han skiter ju, han kör fullständigt på det som kommer att få honom att växa som intellektuell person. Och det här är liksom att hänga kvar med bekantskaper eller vänner som var, man liksom hängde med när man var 10 år. Det går inte idag liksom, för vi har ingenting, i vissa fall ingenting gemensamt. Och sitta och prata om gamla minnen, om hur det var då och vad hände med den personen, det är för mig liksom helt ointressant. Och det jag önskar där, att jag skulle kunna vara lite mer så, för att det känns ju inte så här skitkul alltid.
Fast varför då? Jag menar, det är tack vare det som du är den du är och har gjort det du har gjort.
Ja, men ja, man kan ju, direkt när man börjar prata om något negativt om sig själv, så är det lätt att man byter sig man, och det här håller jag på allt att försöka ändra på.
Istället för jag.
Exakt. Så jag känner ju att jag sårar människor när jag gör så, och det tycker jag inte om. Men om jag får välja mellan att såra någon lite grann och att jag ska bevara min psykiska hälsa och välmående, då är jag egoistisk och väljer mig själv.
Och det kräver ju då att du är i sammanhang där människor förstår det och kanske är lite likadana, tänker jag.
Ja.
Intressant. Men du, frustrationsentreprenör, då ska jag komma tillbaka till det. För jag menar, det var frustrationen som gjorde att du startade Paradiset och kämpade på med någonting som har varit väldigt mycket dalar i, får man väl säga.
Ja.
Vad är det mer i världen som du går och känner frustration för?
Det är ganska mycket, men de två största...
Du får göra en topplista.
Ja, men de två största är, förutom det här med hur allt... Vi ser ju matreklam överallt och hur vi påverkas av det. Så att hur vi äter och hur vi mår, det är det största. Men det som stör mig allra mest, som också småbarnspappa, det är ju skärmtittandet som håller på att förstöra... Inte bara våra barn, utan även oss själva, våra relationer. Vi går runt som jäkla zombies i de här skärmarna. Och jag kan bara vilja skrika ibland. Så här, men fan, slå sönder de här grejerna. Vi klarade oss så fantastiskt bra i tusentals år utan de här. Vi klarar oss väldigt bra nu också. Det finns enorma fördelar, det ska jag inte sticka under stol med. Men det måste komma någon sorts stopp på hur det här går. Och tyvärr så går det åt helt fel håll. Det blir bättre och bättre upplevelser, bättre och bättre algoritmer som föder oss.
Mer och mer dopaminkickar.
Ja, absolut. Så att jag är jätteskeptisk till utvecklingen. Jag tror det kommer utvecklas i ett digitalt klassamhälle där vi ser att eliten kommer att vara de som förstår hur man använder det här till sin egen vinning. Och återigen, för att ta Alexander Bard, där man bygger upp såna här digital tribes. Där förstår du hur du kan använda det, men också kan läsa böcker. Förstå, liksom, ta till det av klassikerna och tänkarna. Inte bara se hur många man kan smeta 100 lager solkräm i ansiktet och tycka det är kul. Liksom. Där skapar du en ny sorts klass som kommer att dominera.
Så en digital överklass som man utnyttjar till sin fördel.
Ja.
Och en digital underklass som bara konsumerar saker utan att tänka.
Och du kommer att kunna styra dem, nu blir det så här dystopiskt, men de personerna kommer att bli styrda och kunna göra, gå på vad som helst. Det ser vi ju redan nu med all propaganda och liksom hur politiker kan använda det här på oerhört farliga sätt.
Och då blir jag ju nyfiken på, både för din egen del och för hur du jobbar med dina barn, hur gör ni med skärmar?
Ja, jag har ett skärmlåssystem som gör att skärmarna stänger av efter en viss tid. Blockar också vissa...
Vilken app använder du för det?
Jag har använt Circle. Okay. Nu har den pajat i veckan av någon anledning. Så nu har jag tagit bort den och håller på att utvärdera alternativ. Men barnen avskyr appen. Men det ger mig en möjlighet då att när tiden tar slut så får de förhandla sig till mer skärmtid om det skulle behövas mot att de ska göra annat som träna eller göra sina läxor eller vad det nu är.
Fattar. Och för din egen del, vad innebär det här? Är det max tid per dag då? Eller vad kör du själv?
Jag behöver inte. Det låter så här, som att jag är perfekt, men det är verkligen inte så. Jag använder sociala medier.
Du har gjort val.
Alltså. Ja, jag använder sociala medier enbart för att arbeta.
Yeah.
Helt ointresserad av att sitta och swipa och titta på vad andra gör. Utan gör jag det, då är det för att få inspiration till det jag själv ska skriva. Och sen, jag har inte tid. Jag har inte tid. Om jag ska hinna träna 6 eller 7 dagar i veckan som jag gör, jag ska vara med mina barn och jag ska sköta min business. Ja, när ska jag titta på skärm?
Nej. Och ändå så i snitt, det kanske var 2021 eller var det 2020 till och med, så lägger vi 2 timmar om dagen i sociala medier. Och sen har vi ju nyhetsflöden. Och så
2 timmar räcker inte. Jag tror du är uppe
på... Nej, men nu har vi säkert upp med, men sen har du nyhetsflöden på det. Ah, så sociala medier var det enbart. Vilket är, lägger du ihop det, jag gjorde någon sån här undersökning eller någon uträkning att man kunde spara i princip 126 arbetsdagar per år bara att ta bort det studentrian tittandet på olika saker. Och det bygger du ett bolag på liksom. Om du vill det.
Ja, inte bara det. Du bygger starka kärnfamiljer.
Precis.
Du kanske behåller din fru eller din man för att istället för att ligga i sängen och titta på olika serier så kan man ta en kopp te och sitta och snacka. Så att det här är deras
så ingen största. Netflix för dig heller?
Netflix händer ibland, absolut. När jag känner att det liksom jag inte jag måste koppla av hjärnan. Så det gör jag, men väldigt begränsat liksom i tid.
Frågan är om man kopplar av hjärnan, men det känns
så. Exakt. Det är samma sak som att man tar ett glas vin för att koppla av efter jobbet. Det gör jag inte, för det vet jag ju.
Ingen alkohol?
I princip ingen. Det händer... I snitt kanske var tredje, var fjärde månad. Så ikväll kommer min kompis från London som jag inte har sett på jag var över i London för 1 år sedan. Men sen dess har jag inte träffat honom. Och då kommer han över. Och då kommer det bli lite alkohol. Men sen är det liksom, det slår för hårt. Alkohol är ett förkorkat gift. Det finns i så fall mycket andra saker som är bättre och roligare att jobba med. Då pratar jag inte om knark liksom så. Men
vad skulle det vara?
Jag har, det i och för sig, nu får man kanske vara försiktig. Men
du får vara kontroversiell.
Jag har ju upptäckt, jag har varit väldigt fascinerad av det här med psilocybin som finns då i så här magic mushrooms. Och jag har läst jättemycket om det för att använda det som ett verktyg för att utforska mitt inre och psyke. Min pappa som är professor i psykiatri, han gjorde ju han testade meskalin på 50-60-talet tillsammans med sin överläkare. Och fick en ganska obehaglig upplevelse där. Men det är något som han berättade tidigt när vi var små. Och det har väl liksom legat som en liten... Jag vill ta reda på, var det för att han inte hade tillräckligt mycket kunskap? Och hade det kunnat gå på annat sätt om han hade förberett sig? Så att jag har testat psilocybin då, som är en verksam substans i såna här magiska svampar, om man ska kalla det för det.
Är det olagligt? Jag kan inte.
Ja, det är narkotikaklassat i Sverige. Det här var utomlands.
Just det.
Men då har jag gjort enormt mycket research. Jag vet exakt vilken dos jag ska använda och gör det i en kontrollerad miljö tillsammans med handledare. Och det gav mig en väldigt, väldigt massa insikter. Och samtidigt en fantastisk, jag ska inte marknadsföra det så, men det var spännande. Det är ju en drog. Alkohol är också en drog. Och om jag får välja, då väljer jag ju hellre något som jag kan lära mig av och utvecklas av än att bli korkad och må piss efteråt. Liksom.
Mm. kanske ska lämna diskussionen.
Jag tror det.
Det skulle vara spännande att fördjupa sig. Det får vi ta i en egen podd. Ja. Eller kanske i någon annan podd än detta. Alkoholen är ju en sak, men det känns som att det finns mycket som du har valt att göra eller inte göra, som gemene man gör eller inte gör, förstår du vad jag menar?
En sak som jag kan säga, jag sitter ju här faktiskt med en dosa snus, och det är ju någonting som jag skäms för mig själv att jag tar, men det är också, jag äter inte godis för att jag föråt mig när jag var liten och har inget sockersug, men någonstans blir det så här, fasen, man måste ju ha någon last liksom. Mm. Och när det var i samband med att paradiset kraschade, jag har snusat när jag var yngre, men då blev det så här, jag måste ha någonting för att trösta mig själv. Idiotiskt, men ja, så blev det. Och då, sen dess har jag snusat. Men nu går jag, min tvillingbror slutade snusa, han gjorde samma
resa. Och du kan inte vara sämre.
Nej, exakt. Han slutade nu för 3 veckor sedan, så att och jag har sagt till mig själv någon gång att när jag väl får in kapital från en extern partner, vi har en bra investerare i paradiset, men liksom den här riktiga, som den här tävlingen som vi är med i nu, då ska jag sluta, för då har jag inga, då kan jag inte tycka synd om mig själv längre, och det här passar inte min livsstil, det passar inte min stil överhuvudtaget, så då tänker jag sluta.
Men finns det annars då saker som du känner att det här gör jag, men det gör inte de flesta andra?
Ja, det är en bra fråga.
Eller valt att avstå som de flesta andra gör?
Det är nog insikten om hur våra val idag har långtidspåverkan på oss. Alltså vad vi äter, hur vi tränar eller inte, och hur vi använder vår tid. En sak som jag gör som jag tror andra inte gör, det är att jag tänker på döden ganska mycket. Försöker använda det som ett sätt att se, okej, om jag nu får en dödsdiagnos imorgon, vad skulle jag ändra på? Återigen kopplat till min pappa, som när han var i 40-årsåldern och var läkare, så fick han problem med sin njure och åkte in på sjukhuset, och när han låg på sjukhuset så blev de blandade ihop diagrammen där och läste en annan patients journal, och så han hamnade på dödslistan. Han var ju helt säker på att han skulle dö.
Yeah.
Så då hann han tänka igenom vad det var han inte hade gjort och vad han skulle vilja göra. Och sen så några dagar senare så kom de ju på att oj då, det var faktiskt, det var ett problem, men det var inte så allvarligt, så han blev ju frisk. Men det gjorde att han sen doktorerade eller gjorde en special och gick vidare och liksom blev professor och sådana saker. Så att,
intressant.
Ja, och jag tror att vi skulle alla kommer att dö. Det är obestridligt faktum. Men ändå så är det vi mest förnekar och vägrar att ta till oss. Och istället för att vända på det här och se det som en kraftfullt redskap, så tror jag att man skulle också då börja ifrågasätta, ja, men är det värt då att sitta och scrolla på Instagram eller TikTok flera timmar om dagen för att titta på hur andra har det, istället för att kanske tänka, hur mår jag, vad kan jag göra för att njuta av att solen lyser, fåglarna kvittrar, jag är frisk, mina barn är friska, en dag till. Fasen var underbart.
Det finns väldigt mycket spännande statistik. Jag tror det var Anders Hansens första bok, va? Där han beskrev, ja, men stilla sittande en timme förkortar du livet med 20 minuter. Den typen av fakta som, jävlar. Alltså jag skrev ut och satte det på kylskåpet.
Ja.
Sjukt intressant. Hans första bok var bättre än hans andra.
Ja.
Och den andra blev känd. Märkligt. Men du, ja, vad intressant. Det som skulle vara intressant att få veta också är ju hur du bygger upp dina dagar utifrån allt du kan och har lärt dig om hacks av olika slag.
Jag försöker gå upp ganska tidigt. Det behöver jag har inte satt larmet på nästan 2 år nu, tror jag, på morgonen, för jag går upp ändå. Min fru är ännu mer morgonpigg än jag. Så
vad snackar jag med liksom?
Men då går jag kanske upp 5:30. Och vi har en liten hund som också sover i vår säng, som brukar väcka oss också annars. Så då går jag upp, jag tar en kaffe och läser tidningen. Och sen fixar i ordning för barnen. Mm. Och sen ta en promenad i skogen med hunden och min fru gärna om det går, eller själv, för att få solljus i mig. Det är ett väldigt bra sätt att ställa in dygnsrytmen. Mm. Sen är det möten, och helst på distans. Det här med att åka in till stan gör jag ju ogärna. Mm. Det är något som jag gjorde redan innan pandemin, för att jag har liksom byggt bolag själv ofta. Mm. Och så att det här med att sitta en halvtimme eller cykla en halvtimme eller vad det nu är för någonting. Cykla är ju bättre än att sitta i bil, men det känns så meningslöst att sitta där ute på kontor och snacka bullshit med folk. Det är waste of time. Så jag försöker använda min tid väldigt effektivt. Mm. Sen tränar jag klockan 2. Minst folk på gymmet. Där har jag hunnit bygga upp rätt mycket som energi i kroppen.
Mm. Ganska optimal tid enligt forskning.
Ja, egentligen kanske 4 är den mest optimala, men ändå. 2-3. Och sen då är jag lugn. Jobbar ett tag till. Hämtar minstingen på dagis. Mm. Och sen är liksom lite middag och vara med barnen. Mm. Och se till att lägga dem på ett bra sätt vid 8-9. Mm. Och sen brukar jag, på eftermiddagen så gör jag mitt Instagram-jobb. Mm. Och sen så brukar jag läsa böcker eller kolla på någonting som jag kan. Alltså det kan vara någon dokumentär eller någonting sånt där. Mm. Så det är väldigt mycket inspirationssamling och liksom lära mig saker som jag gör.
Just det. Har du några fler hacks, liksom så här dagliga hacks som du använder som vi inte har gått igenom?
Jag försöker ju att, varje morgon så kör jag ju, men liksom fettsyrebalansen som vi har i västvärlden idag är ganska skev. Så att jag tar ganska mycket omega-3-olja, en fantastisk special, en blandning av omega-3 och olivolja. Det är från Cincino, men då mäter jag, allting mäter jag så jag ser före och efter.
Och vad mäter du då?
Då mäter jag min fettsyrebalans, alltså
det
hur
gör
mycket
genom
blodprov.
Ja. Så då ser, men inte varje dag tänker jag.
Nej. Utan det här gör man var fjärde månad, för det tar ungefär 120 dagar för de röda blodkropparna att byta ut sig, så att innan dess så ser du inte skillnaden. Men så det är en sak jag gör. Jag har äter ganska mycket protein för att jag har lätt för att gå ner i vikt, så det är sådana här problem som många tycker är avundsvärt, men för mig är det inte kul alls. Jag vill försöka hålla min muskelmassa så mycket som möjligt för att också vara hälsosam.
Har du någon speciell kost i övrigt som du kör på?
Jag har provat egentligen alla kända dieter kan man väl säga, bara för att kunna uttala mig. Mm. Jag mäter mitt blodsocker här nu med en sån blodsockermätare på armen.
Och det gör du hela tiden?
Gör jag nu hela tiden.
Går det till en app eller?
Ja, jag har en så att jag kan då läsa av som diabetiker har, fast jag gör det för att lära mig om mig själv och se hur maten är, att det påverkar mig.
Mm. Det här är ju lite nördnivå får man ändå säga.
Ja, det får man nog säga. Och så mäter jag min sömn. Du har ju också avröringen på dig, såg jag. Så att hålla koll på djupsömnen och så vidare. Men jag försöker att begränsa. Kaffe kör jag på förmiddagen och efter lunchen tar jag koffeinfritt. För jag tycker om smaken. Men rutinen är annars att det blir kaffe liksom lite hela tiden. Men då byter jag till koffeinfritt på eftermiddagen.
Just det.
Vad finns det mer?
Kosttillskott?
Ja, ganska mycket. Återigen baserat på vad jag behöver, eftersom jag har en ganska hög burn rate i kroppen.
Men det här har du testat ut, det här behöver jag.
Jag gör blodprover och urinprover för att se vad jag behöver.
Och typ var fjärde månad, testosteron, blodprover, alltihop det här. Ja. Vart gör du det?
Jag gör det på svensk provtagning. Mm. Jag gör blodproverna oftast. Mm. Sen har jag ett bolag som heter Get Tested som kör testosteronvärdena med saliv. Mm-hmm. Och så vill de.
Spännande. Borde alla göra det? Tycker du verkligen det?
Nej.
Eller är det om man liksom verkligen tycker det är kul?
Jag tycker man behöver göra det om man vill, om man är intresserad av att förbättra sin hälsa. Jag tycker att alla borde ha en grundläggande koll på hur det står till lite då och då. Mm. Men det är ju poänglöst om man sen inte tänker någonting åt saken.
Mm. Fattar. Du, jag ser bara på klockan att tiden bara springer iväg. Jag har ju haft en idé om att det här blir ju mer om bolagen och liksom om dig som person. Men jag har ju en idé om att vi ska spela in ett avsnitt i min andra podd Business Hacks med om hälsotips. Vi får se om vi kan lyckas med det. Jag hoppas verkligen det, för det är så många frågor jag har kvar som ska vinna med det här. Nej, det gör vi inte. Nej. Men jag ser dig som en bolagsbyggare såklart. Men det som jag hela tiden ramlar in på är ju kopplat till livsstil. Om vi ska avsluta podden med att skicka med till lyssnarna som är företagare själva, och de kan mycket om det såklart. Men om du skulle skicka med bara ett eller två tips kring att bygga livsstil till dem. Vad skulle det vara?
Det första skulle nog vara att ta kosten på allvar. Mm. Att försöka, att, så som jag gör nu, att jag på lördagen går jag igenom min träningsvecka och min kostvecka. Mm. På söndagen lagar jag då meal prep, att jag liksom kokar ett par olika kolhydrater som jag ska ha, eller ugnsrosta grönsaker, eller kör kycklingfiléer eller vad det är för någonting. Mm. Så att jag bara sen kan göra matlådor som är effektiva och väldigt näringstäta. Mm. Så planera att få ordning på kosten, för det kommer få en så mycket bättre prestation i jobbet om du äter bra.
Kör du någon så här fasta 8-16?
Jag gjorde det, men jag går ner för mycket i vikt. Ja, så att jag, det blir i princip, jag äter inte efter middagen som är då 6. Ja. Och sen äter jag frukost vid 7. Ja. Så att det blir en rätt okej period ändå. Ja. Men sen skulle jag säga också att försöka röra på sig mer. Lämna kontoret, utkör walk and talks. Mm. Det är ganska lätt om man bara liksom tänker till. Och du får ofta mycket bättre möten när man promenerar tillsammans. Man behöver inte titta varandra i ögonen, vilket kan vara rätt skönt om man pratar om jobbiga
speciellt
saker.
Speciellt om man är kille, har du läst det?
Ja.
Spännande forskning.
Ja. Och du får bättre syresättning, du får liksom, allting blir bättre. Mm. Så att ut och rör på sig och sen inte vara så förbaskat rädd för att misslyckas och våga prata om det. För att vi är, särskilt män, det är så mycket prestige och man vill aldrig medge sina misstag och svagheter. Men upp med dem på bordet och vi är människor, vi är alla svaga inom något område. Gör det till en styrka genom att öppna upp det här och ta reda på, som vi gör nu på Paradiset, där vi gör personlighetstester. Så vi vet och kan prata om dem. Vad är vi bra på och vad är vi dåliga på? Då får du en sån oerhörd dynamik. Och folk känner, de förstår hur de kan komplettera dig. Mm. Och för oss, alltså, ja, det är så kraftfullt.
Kul!
Ja.
Vilka härliga tips och vilken härlig podd och vilket härligt samtal. Det känns som att, det har jag aldrig sagt innan, men det känns som att jag pratar med mig själv fast i en bättre version. För jag har samma intressen. Liksom,
ja,
du har kommit vissa delar längre än vad jag har gjort. Så jättekul! Jag uppskattar enormt att du ville komma hit och om vi skulle få till en podd om hälsa med, så skulle jag tycka att det var skitkul. Så stort tack!
Tack
Johannes.
Så jättemycket.
Man kan följa dig på Instagram och kanske snart på TikTok då.
Yes, Johannes Kullberg, Kullberg med C. Mm. Och det är väl samma på TikTok typ, så att det är bara...
Yes, magiskt konto. Yes. Och stort tack till dig som lyssnar. Missa inte varandra poddar också. Starta eget podden och Business Hacks. De finns där poddar finns och på drivastekeget.se. Stort tack för idag. Hej då.